Hej och välkomna till min podcast. Jag heter Zozan Bozan och detta är en podcast om förändring. Jag är en certifierad förändringsledare som hjälper organisationer att driva igenom beteendeförändringar vid digitala transformationer. Så mitt mål med denna podd är att dela med mig av mina erfarenheter men också ta del av andras erfarenheter. Vi kommer tala om förändring från individnivå upp till organisatorisk nivå. Under detta avsnitt så kommer ni få träffa en person som beskriver sig själv som en realistisk möjlighetskonsult med introverta drag. Men även som en träning- och säljnörd. När jag kom i kontakt med Mattias visade han mig stor medmänsklighet och empati under en period då jag behövde det som mest. Sedan så upptäckte jag att Mattias är en väldigt framgångsrik person. Han har en lång erfarenhet inom både träning och sälj. Han kommer att dela med sig om hur han vågade starta eget och lämna sin stora vd-post. Tillsammans med sina medgrundare till Salesonomics hjälper han nu organisationer med tusentals anställda att nå nya höjder med sitt säljarbete. Under samtalets gång märker man hur Mattias tillämpar sin erfarenhet inom träning för att kunna skapa hållbara förändringar, hur han bemöter och öppnar upp människor och förklarar varför vi som individer och organisation inte når våra mål ibland. Efter detta samtal så kände jag mig väldigt inspirerad och upplyft, så jag hoppas att du kommer känna detsamma. Så vi tar och hoppar in i samtalet med Mattias Härenstam. Hej Mattias!
Hej!
Hej och varmt välkommen till min podcast.
Tack så mycket. Känns som en bra avslutning på en vecka.
Ja, men eller hur? För det är ju fredag idag och jag är lite nyfiken på dig, självklart. Mm. Och du ska strax få berätta om vem du är. Men jag tänkte ta den första frågan som är, hur mår du?
Idag mår jag väldigt bra. Jag har haft en väldigt, väldigt intensiv vecka med många olika fokus. Idag jobbar jag mycket med att leverera för olika kunder och jobbar väldigt mycket med säljträning. Den här veckan har det varit väldigt mycket olika bolag, väldigt olika typer av erfarenheter på människor. Så att jag har varit tvungen att ha haft väldigt mycket olika fokus. Men idag har jag en sån här skön dag på kontoret där jag hinner följa upp kunder, prata med människor, landa lite själv, reflektera. Så att idag skulle jag säga att det är väldigt bra.
Ja, vad härligt. När man har såna där dagar och om jag tolkar det rätt så är det mycket energi du har gett ifrån dig. Så behöver man Absolut. Också baka in de här, jag behöver landa lite nu. Och ibland kan det vara bara en halv dag på kontoret kan göra underverk där man bara får sitta och sköta lite admin och så. Men jag är jätteglad att få ha med dig i denna podd och är lite nyfiken på vem du är. Så om du tar och presenterar dig för oss.
Jag brukar beskriva mig själv som en realistisk möjlighetskonsult med introverta drag.
Oj!
Men sen är jag också en träningstokig cellnörd som ursprungligen kommer från Norrland, jag kommer från Kiruna. Så att de två beskrivningarna brukar jag använda för att väldigt kort beskriva ganska stor del av mig.
Men vad nyfiken jag blir, berätta mer.
Idag driver jag ett eget företag tillsammans med två stycken andra där vi egentligen jobbar med att hjälpa företag att accelerera sin försäljning. Så att vi träffar massa spännande företag som har ambitioner och där vi hjälper dem att hitta smartaste lösningen för att de faktiskt ska kunna växa som företag. Och då är det ju både allt från strategi med en ledningsgrupp till att vi praktiskt tränar individer till förändrade beteenden eller hittar de här vinnande beteendena. Till att vi också hjälper till att rekrytera och ombordar säljare, säljchefer och vd:ar.
Gud vad intressant och det vill jag prata mycket, mycket mer om. Jag tänkte mer hur ni arbetar just med beteendeförändringar. Men hur kommer det sig att det blev att starta eget, det är jag lite nyfiken på.
Men det var faktiskt, jag fick en insikt. Mitt senaste jobb var som vd för ett medelstort bolag. Och innan dess så hade jag en roll som kommersiell direktör. Så då jobbade jag precis under vd. Och jag har egentligen sedan 2008 alltid drivit eget bolag. Men på sidan av mina andra heltidsjobb. Så jag har, till exempel brinner jag väldigt mycket för träning och hälsa. Så jag har drivit olika träningsanläggningar och sånt. Men haft det utanför. Så att jag har haft andra som har jobbat heltid för mig. Men det har gjort att jag alltid haft en fot kvar i tryggheten, vilket det känns väldigt bra. Och nu kände jag någonstans när jag var vd senast, så kände jag att varför ska jag alltid bygga bolag åt andra människor när jag faktiskt kan bygga det jag tror på själv. För när du bygger för andra så ska du också kompromissa. Du har en styrelse som bestämmer och så vidare. Så att du kan aldrig göra det du fullt ut tror på själv. Och nu såg jag möjligheten att nu vill jag göra det, och jag känner också att jag är en fas i livet, så väntar man längre så kanske man aldrig vågar längre.
Jag tänkte precis fråga, vad fick du ta det steget? Du vet, ibland, jag tror det är ganska många som känner igen det där, att man går runt och kanske känner att men jag skulle vilja, och möjligtvis har gjort, som du också gjorde tidigare, att man har en fot kvar men har projekt vid sidan om. Men vad tror du fick dig att ta det steget? Är det erfarenhet kanske? Eller?
Men jag tror, jag skulle säga så här, både och. Alltså, erfarenheten har ju också gjort att, jag har till exempel jobbat med många andra bolag. Jag vet hur många bolag som går i konkurs under första tiden, som inte får det att funka och så vidare. Så att erfarenheten har ju också skapat rädslor och insikter. Så ibland så tror jag att jag hade varit modigare om jag hade gjort det här för 15 år sedan. Samtidigt som jag absolut är trygg i att jag har gjort tillväxtresor. Jag vet hur man får ett företag att växa, och kände någonstans här, jag tror att jag har identifierat många nycklar som faktiskt andra inte har gjort. Och jag har träffat många bolag som har varit fantastiska bolag, men där väldigt mycket saker har saknats i form av strategi och så vidare. Jag känner så här, men har de lyckats så måste väl jag kunna lyckas.
Exakt.
Så det var lite, den tanken också, det här att jag pratar mycket försäljning, jag pratar mycket ledarskap. Då kände jag så här, om jag ska vara trovärdig i det, då måste jag väl kunna visa det fullt ut själv. Och det bästa sättet att visa det och driva sitt egna.
Leva som man lär lite grann.
Ja, och också det här, eftersom jag också coachar människor att gå utanför sin komfortzon. Och det här var ju verkligen att gå utanför sin komfortzon. När man ändå har kommit på en plats i livet, att man har familj, man har barn, man har en partner där hemma. Jag har också varit i den situationen att jag har varit den som också kanske har haft en större inkomst än i hushållet, vilket har gjort oss mer beroende av den. Så det var ju väldigt mycket beslut att också ta som en familj och känna att det här är inte mitt beslut, utan det här gör vi som ett team nu. Och det kommer kräva vissa uppoffringar, att man kanske inte kan leva på exakt samma sätt under en tidsperiod och så. Men det är ju också att motivera sig till, varför gör jag det här? Och i slutändan är det att få skapa mer frihet i livet. Första steget är att skapa frihet här och nu och bestämma vad man vill. Men längre fram är det faktiskt att skapa ett bolag som inte är beroende av mig 8 timmar per dag, 5 dagar i veckan. Utan ett bolag där jag kanske kan jobba mindre i, eller där jag kan ha en betydligt flexiblare livsstil. Så just nu kanske jag träffar min familj mindre, för att möjliggöra att träffa den väldigt mycket mer i framtiden.
Ja, då, där har du din morot. Med försäljning har du arbetat mycket, som du nämnde. Och rätta mig om jag har fel, men Salesonomics, uttalar man det så?
Jajamensan.
Berätta lite mer om det. Du sa att ni arbetar med till exempel beteendeförändringar där.
Ja, men man kan ju säga så att tanken om hela Salesonomics föddes av att jag har jobbat de senaste åren i rekrytering och bemanningsbranschen. Och innan dess så jobbade jag väldigt mycket med just utbildningar och träningar. Så då var det att jag tränade människor mycket i ledarskap. Jag tränade i försäljning, jag tränade i presentationsteknik. Så att jag har jobbat väldigt mycket, och där insåg jag väl någonstans här tjusningen att jobba med beteendeförändringar. Och då kände jag någonstans här när jag funderade, men vad är det för eget som jag skulle vilja starta? Så kände jag att men försäljning brinner jag för. Jag brinner för rekrytering, det här att få människor att känna en glädje av att gå till jobbet. Att skapa de matchningarna har varit fantastiskt.
Mm.
Och sen också det här att få människor att inse eller vad som faktiskt är möjligt och hur de kan utveckla sin egen potential. Så att hela målet blev att skapa en one-stop-shop för att egentligen bolag och människor skulle kunna växa och utvecklas inom ett område jag är passionerad för som är försäljning. Och alla bolag idag är beroende av det. Annars går vi liksom inte runt.
Nej, precis.
Så att idag är jag den som jobbar framförallt väldigt mycket med vårt träningsben. För vi pratar ju också om att vi inte utbildar utan vi tränar människor. Och det är också för att gå bort från det här att man tror att man passivt kan sitta och ta emot någonting och sen så förändrar man något. Utan det är när vi tränar saker som vi faktiskt skapar de förändringarna.
Gud vad bra, för jag tänkte på så här, vad är det för skillnad? Och sen när du, men det är jättestor, för bara bilden av att när jag hör ordet utbildning, då tänker jag en sal, man sitter och tar emot information bara. Mm. Jämför man det med ordet träning, då är det definitivt mycket mer effort. Du ska arbeta, det ska vara lite svettigt här. Så superintressant. Mm.
Det är precis den känslan som är så viktig att skapa redan i förväntningarna hos deltagarna. Men det här kommer bli lite svettigt. Om man kommer med den känslan så tror jag också att man kan skapa mycket större utveckling än att man kommer så här, men nu ska jag sitta och lyssna för 50:e gången på hur man blir bättre på att sälja till exempel. Och det är det som är så spännande. Jag jobbar ju med individer som har allt från ett halvårs erfarenhet till försäljning till 35 års erfarenhet. Och alla de har ju beteenden att förändra för att bli än mer framgångsrika.
Berätta mer. Vad är det till exempel de gör rätt eller gör fel, så att säga?
Ja, men jag brukar säga att det är så spännande för när man träffar en som till exempel är väldigt tidig i sin karriär, då är ju man väldigt kunskapstörstande och man vill bara lära sig saker. Så att om jag håller till exempel en säljträning eller ledarskapsträning för en sån person, då insuper den ju bara allt och vill göra precis liksom by the book
som
för att
svamp,
göra saker
liksom.
Rätt. Ja. Men det blir sällan en, vad ska man säga, en aha-upplevelse, för man vet egentligen inte värdet av det man har lärt sig. Medan om jag tränar någon som har jobbat 35 år i samma yrke, då har man ju tusentals situationer man kan relatera till. Om jag då utmanar den personen att men, tänk om du i en sån här situation skulle testa använda den här tekniken, den här strukturen eller den här approachen, då kommer de direkt där i stunden inse att oj, tänk om jag hade gjort så här om andra tusentals säljmöten. Vilken skillnad det hade kunnat bli. Mm. Och det gör att man får en mycket större aha-upplevelse. Så ofta så tycker jag det är ännu roligare att träna de som har extremt mycket erfarenhet. För att motståndet är väldigt stort i början. Där kan man ju sitta lite med armarna
i kors. Du måste bemöta mycket mer motstånd av de som har arbetat i 35 år.
Jättemycket mer motstånd. Och det är ju någonstans det som också gör att jag behöver vara extra tydlig, jag behöver vara mer införsäljande. Alltså jag behöver ju någonstans här öppna upp deras attityd för att överhuvudtaget vilja och se ett värde.
Hur gör du det, Mattias?
Ja, men väldigt mycket handlar ju om att sätta personer i situationer utifrån så här, både att personer ska känna sig framgångsrika. Det är jätteviktigt att inte bara så här vara fokuserad på att man ska ge människor konstruktiv kritik hela tiden. Utan jag är en person som verkligen förespråkar att alla människor behöver inse vad ens absoluta styrkor är. Och det ska man få höra ofta. De ska man jobba på, de ska man träna på. Och jag är övertygad att gör man det så kommer också de mindre bra sidorna liksom tonas ner eller försvinna bort lite. Och många där jobbar ju tvärtom, att man kanske lägger fokus på alla utvecklingsområden hela tiden. Så dels är att få människor känna sig som stjärnor från början, gör att bara det öppnar upp deras attityd, att de känner att okej, han är inte här bara för att han ska lära oss att göra massa saker annorlunda, utan så här, han berättar också att jag är bra på det här. Mm. Han bekräftar mig. Det är en jätteviktig
start. Jättebra.
Och när de har den bekräftelsen att ja, men till exempel bara öppna med att, ja, men ni sitter ju alla här för att ni är extremt framgångsrika i era jobb och att ni har samlat tusentals timmar med erfarenhet. Bara den typen av ord och vokabulär gör att människor börjar öppna upp sin attityd att okej, jag är bra. Och sen hittar man några så här, det kan vara utifrån att man bara berättar om statistik till exempel. Jag har senaste veckan har tränat lite företag i hur man blir bättre på att använda LinkedIn i sin försäljning. Och där finns det ju personer som, ja, men du vet, har loggat in på LinkedIn, ser som en CV-databas, har aldrig använt sig av det. Är jätterädd att lägga till en ny kontakt och så vidare.
Absolut.
Och där handlar det bara om att visa, dels att jag visade själv egna exempel när jag liksom har jobbat med försäljning den gamla klassiska vägen och när jag använt LinkedIn till exempel. Och sen att använda statistik från andra oberoende som visade så här, men hur mycket bättre är säljare som använder LinkedIn? Så att man någonstans så här, visa med fakta och statistik att det kan finnas ett värde här som du kanske inte har upptäckt än. Så de två delarna skulle jag säga är att börja så här öppna upp nycklarna. Både så här att alla ska känna sig bra, det, men också att man kommer med lite statistik, lite fakta som kan visa en ny möjlighet för dem.
Det gör också att man blir lite mer övertygad, vilket statistik oftast gör, att här så talar lite grann siffrorna för sig själv. Så jätteintressant.
Men också lite, det är lite ordval också det här med, för pratar vi ordvalet som du pratar om mycket och ni pratar om liksom i den här podden med förändring. Så förändring är ju ett ord som många gånger gör människor rädda.
Ja.
Så bara där ibland att våga, att man bara byter det ordet när man då pratar beteendeförändring, att man pratar utveckling.
Oh ja.
Och utvecklingspotential istället.
Så fort man säger förändring så brukar folk rygga tillbaka lite grann. Så jag brukar ibland när jag håller i seminarier eller webbinarier och liknande, så brukar jag oftast inleda med, vad är motsatsordet till förändring?
Vad brukar du få för svar då?
Jag brukar få alla möjliga, men det är väldigt få som svarar stabilitet. Vilket jag säger ja. Så om du kommer med att nu ska vi införa en förändring, med andra ord ska jag dra lite grann mattan under benen på dig. så all din stabilitet eller vad du känner kanske inte riktigt, eller du kommer inte känna dig så stabilt helt enkelt. Så jag vet inte, det är väldigt, väldigt intressant, men det har jag verkligen tänkt på att kanske börja använda mycket mer ordet utveckling som du sa. För det är ju det är. Men det är väldigt, väldigt intressant. Jag tänkte också på det du nämnde med att det kanske är ett tips till alla chefer som har utvecklingssamtal med sina medarbetare, att använda sig av de här två nycklarna som du gör för att få dem att känna sig mer mottagliga och också inte betona alla fel utan allt bra de gör egentligen.
Ja, det brukar jag säga också när vi kör träningar till exempel, så har vi ofta våra träningar under längre tid för att man ska ha möjlighet att förändra sitt beteende, och det är ofta så här kortare sessioner under längre tid, så att varje gång som, om du skulle gå en träning med mig, så när du kommer tillbaka nästa gång, då kommer du få börja att berätta genom kort storytelling hur du har använt de sakerna du lärde dig i förra sessionen. Och det finns två syften med det. Det ena syftet är ju att hålla dig själv ansvarig för att faktiskt göra det du säger att du ska göra, så att de andra får veta det. Och att du själv känner den pressen att jag ska faktiskt göra någonting. Men den andra grejen är ju också i syfte att inspirera dina kollegor. Att ni har ju alla fått träna på samma tekniker och strukturer, men ni har säkert applicerat dem på massor av olika sätt. Så då att få höra hur du eller hur någon annan har gjort kan ju göra att jag får nya idéer om, ja, men så kan man ju använda det och så kan man ju också tänka. Ja. Och helt plötsligt så blir det liksom nästan en så här positiv brainstorming. Men i det läget så brukar jag också säga att det handlar inte bara om att berätta om allt som har gått bra. Utan det kan precis lika gärna vara en storytelling, och när du testar att använda det här och det gick åt helsike. För det är lärdomen från det som kommer vara det viktiga. Som du vet att okej, vad var det som du missade i det här fallet? Vad är det du kan göra mer eller mindre annorlunda nästa gång?
Ja, det är ju kanske en klyscha, men det är oftast när det går fel man lär sig som mest egentligen.
Absolut. Om man tar sig tid att reflektera liksom, över det. Våga reflektera och prata lärdom. Vi har ju till exempel på våra veckomöten i företaget så har vi alltid att man får dela veckans lärdom. Och då är det liksom insikter man har fått, kanske då fel som du har gjort, men där du lär dig någonting. Och du delar ju det för dina kollegor i syfte av att andra ska kunna lära sig av ditt misstag.
Men också att du skapar tid för att överhuvudtaget kunna i den stunden reflektera och sen berätta. För det kan ju vara väldigt ofta att man råkar ut för saker och ting, att man förstår att det har hänt och så vidare. Men man ger sig själv inte riktigt tiden för att reflektera. Och det är ju superbra om ni gör det på veckobasis. Men hur går det till? Är det inbokat i schemat att ni...
Ja, nej, men vi har som på våran veckomötesagenda, våran enda värdering i företaget, det är att vi vill skapa möjligheter för fler att lyckas lycklig. Och det är anledningen för att i Cell pratar man mycket om att lyckas och man pratar om resultat och man pratar ofta om att tjäna mycket pengar och de här delarna. Men man pratar mycket mindre om välmående. Och det har varit en väldigt, väldigt viktig sak för mig och mina medgrundare att prata om. Att så här, vi ska också må bra på den här resan. Så där alltså, vi delar alltid, på varje veckomöte har vi stående punkter, är veckans lyckligaste stund. Och då får alla medarbetare bara så här, reflektera över både privat och i arbetet. Men vad var mitt? Vad var min lyckligaste stund den här veckan? Och det är också för att vi ska lära känna varandra och också påminna oss själv. Men vad är det egentligen till syvende och sist som skapar lycka i vardagen? Och sen delar vi såklart så här, ja, med goda nyheter som har hänt, saker vi har hört från kunder, affärer som har kommit in. Men sen har vi också då veckans lärdom. Där man delar saker man lärt sig under veckan. Och sen avslutar vi alltid varje möte med att vi också har uppskattning. Så då får man ge uppskattning till kollegor som man känner kanske har hjälpt en eller bidragit till en på olika sätt. Och det är inte så att alla ska ge uppskattning till alla, utan man ger till den man har. Det som är så intressant utifrån ett gruppperspektiv i den övningen, det är att om jag kan känna vissa veckor när jag till exempel har varit väldigt fokuserad själv. Jag kanske bara varit ute hos kunder i leverans. Jag har knappt pratat med någon kollega. Då får jag sällan uppskattning heller. Och för mig blir det en påminnelse om att men det här är inget jag AB, utan jag behöver vara duktig på att också hålla kontakten med mina kollegor. Oavsett om jag är på plats på kontoret eller inte. Och bara kanske skicka iväg ett sms och fråga hur någon mår. Så det brukar, att inte få uppskattning brukar vara en bra påminnelse också. Om att ja, men jag har inte riktigt engagerat mig i de andra jag jobbar med.
Ja, och det är klart man vill ha uppskattning från sina kollegor. Så det landar ju på ett helt annat sätt än att... Ja. Gud vad bra, vad inspirerande. Men jag tänkte på just vad tror du krävs för att få till en beteende. Som vi tar det på individbasis först. Vad tror du är nycklarna för det, eller hur brukar du arbeta?
Nej, men jag tror det viktigaste är framförallt att ha ett mål till varför du överhuvudtaget vill förändra någonting. Och det här är så spännande eftersom jag båda jobbar väldigt mycket liksom professionellt eller i businessvärlden med det. Men jag har ju också coachat väldigt många människor i träning. Och det är väl någonting så här, det är ju klassiskt när man sätter det här nyårslöftet. Och alla sätter ett mål och sen tränar man 5 dagar i veckan i januari och sen i februari så slutade man. Så att det jag märker är så här, ett mål som man har brutit ner i aktiviteter. Alltså någonstans så här, att sätta ett mål kan alla göra och många jobbar med det. Men att verkligen också så här, bryta ner, men vad krävs för att jag ska nå det här? Och titta på det igen och bara säga, men är jag redo att göra det här? Så att jag tror våga brottas mellan så här, mål och liksom de sakerna jag faktiskt behöver göra. Att våga stanna där. Det tror jag är det absolut första steget. Till att skapa en förändring.
Ja, och det är lite grann att målet tänker jag så att du sätter visionen, alltså oavsett om det är träning eller så, och sedan så tänker jag på aktiviteterna. Ja, men är jag villig att lägga ner, låt oss säga 4, 5, 6 timmar i veckan för att nå detta mål? Superbra att man tittar ner det, eller att man tittar på målet i form av aktiviteter och ser, och där committar sig lite grann. Vill jag inte?
Ja, och det, jag tror att det är få som gör det, och det är därför så många som misslyckas med att nå sina mål också. Så jag brukar också coacha människor att sätta mål i 3 stycken nivåer. För att istället bara få sätta ett mål, för ett mål blir någonstans att antingen så har du lyckats eller så har du misslyckats med det. Men lägger du det i 3 nivåer så vågar du stretcha din potential. Så jag brukar säga att så här, men det alla tänker som ett mål, det brukar jag säga, det är ett realistiskt mål. Det är ungefär 50% sannolikhet att du når det. Men sen brukar jag också uppmana människor till att sänka det målet lite till ett trygghetsmål där du känner att ja, men om jag fortsätter som jag gör idag, jag förbättrar mig några procent, då känner jag mig ändå trygg med att den här nivån kommer jag nå. Och det gör att jag liksom känner att jag, ja, men till exempel motsvara förväntningarna från min arbetsgivare, eller att jag ligger på den lön jag vill, eller vad det kan vara. Och sen brukar jag också börja säga, men, och så vill jag bara att du tar ut svängarna och bara drömmer. Så här, vad vore ett totalt barriärbrytande mål där du nästan känner så här, det här vore overkligt, men det vore så häftigt om jag lyckades. Och när du vågar börja tänka i de 3 nivåerna så är det också så häftigt det som händer när du bryter ner det i aktiviteter. Så, till exempel, jag hade en period när jag började sälja säljträning. Då jag hade liksom haft, jag hade varit försäljningschef i många år, så jag hade egentligen inte sålt själv, utan jag hade coachat andra. Och sen plötsligt satt jag där och skulle liksom börja sälja själv. Och det hade gått 2 månader och jag kände mig värdelös. Jag kände att jag inte hade lyckats. Jag började gå in på Arbetsförmedlingen, du vet, och kolla andra jobb. Och då kände jag, men om jag ska förtjäna rätten att prata och träna andra människor i och vara duktiga säljare, då måste jag visa var skåpet ska stå själv. Jag måste vara förebilden. Och då någonstans så satte jag upp, då hade jag en ganska provisionsbaserad lön. Så då satte jag upp ett mål på en lön som jag ville tjäna så här. Okej, okay, trygghet, då vill jag ligga här, realistiskt. Men det var lite högre, och barriärbyten var verkligen så här, oj, alltså det vore så coolt, men jag har ingen aning om hur jag kommer dit. Men så bröt jag ner det. Och då var det så här, i sälj blir det ju så konkret, för där kan aktiviteterna vara så konkreta. Så för mitt trygghetsmål, då var det så här, ja, jag skulle träffa en kund per dag, jag skulle ha ett kundmöte per dag. För mitt realistiska skulle jag träffa 2 per dag och barriärbrytande 3 per dag. Men det gjorde det väldigt enkelt att, okej, när jag utvärderar hur bra en dag hade varit, så hade jag träffat en kund så kände jag mig fortfarande nöjd. Hade jag träffat 3 kunder då tyckte jag, oj, det här är ju helt fantastiskt. Och då ställer jag mig frågan så här, men vad kan jag göra för att lyckas med det nästa dag och nästa dag och nästa dag? Så efter 11 månader så hade jag nått mitt barriärbrytande mål.
Gud vad smart, för jag tänker också, då sparkar man lite mindre på sig själv ibland. Du vet, när man sätter sina mål och kanske inte riktigt når det för
Nej.
veckan, eller vad det nu skulle kunna vara. För jag har lite det tänket också, att jag sätter mål och uppnår jag inte riktigt det målet för den veckan, så tänker jag, men det gör inget, jag har nästa vecka på mig också. Så jag kör det så här månadsbasis. Fyra veckor på en månad, det gör inget om det liksom faller bort en vecka, utan det tar jag igen, känner jag, nästa vecka. Men det här kommer jag ta med mig av dina 3 nivåer.
Men det är så många som är rädda att sätta höga mål, så på det här sättet lurar man lite hjärnan att göra det också, vilket är fantastiskt. Och det blir också så här en självfeedback, för kollar man har gjort jättemycket undersökningar på just säljare, och man ser det, säljare som inte når sina mål, de blir sämre säljare. För det som händer med en säljare som inte når sina mål, det är att man går från att vara den här härliga förtroendeskapande rådgivaren till att ju längre på månaden man kommer och inte når sina mål, så blir man en krängare. Som istället för att försöka väcka lusten och säga vill jag köpa, så försöker jag bara kränga och övertyga dig om att det här ska du ha. Så att genom det här så blir det också så här, men trots att du ligger på en trygghetsnivå så kommer du ändå kunna ge en feedback till dig själv att det här duger. Det är okej. Det är inte ett misslyckande. Och det är det många människor känner när du liksom har ett mål. Det är liksom att, ja, men når du det, då är du en stjärna. Och misslyckas jag så sparkar du på dig.
Exakt, exakt.
Och det är det jag tänker i beteendeförändringar också. Så ta träning som ett exempel. Men det kanske är barriärbrytande för dig att få till din träning 4 dagar i veckan. Det skulle vara en dröm. Mm. Men om du inte har tränat på ett tag så kanske bara så här, ett trygghetsmål det är att en gång i veckan, då ska du ta dig iväg. Ja. Och realistiskt kanske är så här, 2 gånger i veckan lyckas du. Och då är det fortfarande så här, det kommer ju vara betydligt bättre att du ger feedback till dig själv att yes, jag lyckades en gång i veckan.
Absolut.
Istället för att sparka på dig själv att nej men jag lyckades inte med 4 gånger den här veckan heller, så det är lika att lägga ner nu.
Exakt.
Och det är det som händer med många.
Det är ju det som händer, det är så hög igenkänning. men har du haft personer du coachar som du har hjälpt och så vidare, men som har varit lite tuffare, att det inte riktigt har gått, och har du funderat över liksom vad deras hinder kan vara längs med vägen?
Ja, men det är klart, jag har mött väldigt, vad ska man säga, människor som har varit väldigt tuffa att coacha längs vägen, och det finns personer som jag inte har lyckats coacha heller. Mm. Men där är ju någonstans så här att jag kan aldrig gå in och äga deras mål eller deras vilja eller motivation, utan jag kan bara skapa möjligheter. Och jag brukar säga det att av mig så får du inte alltid höra det du vill höra, utan ibland så kommer jag berätta för dig det du behöver höra. Vilket betyder att jag kan berätta ganska tuffa saker för dig. Men jag väljer att se det som en gåva som du antingen väljer att använda eller inte använda. Men jag skulle säga att det är väldigt få som är så svåra att coacha, utan ofta så handlar det bara om att börja med att få personer att våga drömma. Och det brukar jag säga utifrån både säljperspektiv men också när jag har coachat medarbetare, att inte prata så mycket om vart du är idag, utan prata så här, men om allt vore möjligt, var skulle du vilja vara? Hur skulle det perfekta jobbet för dig till exempel se ut? Vad skulle du ha för arbetsuppgifter då? Vad skulle du vilja göra mer av? Vad skulle du vilja göra mindre av?
Så men någonstans Mattias, så här, varför vågar vi inte drömma? Varför vågar vi inte?
För vi är rädda att misslyckas.
Det är det.
Och sen så tror jag också att ibland så saknas det lite, ja men lite så här självförtroende, eller vi tror att ofta så här, om vi kollar på andra framgångsrika människor, och definitionen av framgång är ju väldigt olika, men i mitt fall skulle det kunna till exempel vara att jag ser en person som tjänar bra med pengar, är jättemycket med sin familj, är hälsosam, mår bra, reser runt hela världen, har jättemycket fritid. Det kan vara en framgångsrik människa för mig, tänker jag, som ser ut att vara lycklig. Och då blir det lätt att jag ser det, för det är resultatet nu. Men jag ser ju ingenting av det arbete som har gjorts på vägen dit. Så där tror jag också så här att vara nyfiken istället på när vi ser andra som vi tycker är riktigt bra på någonting. Det kan ju vara i det lilla också. Det behöver inte vara att vi målar upp det så stort som jag gjorde nyss. Utan jag kanske ser någon som är i mitt nätverk som jag tycker är extremt duktig på att bygga relationer.
Mm.
Andra människor. Att jag bara då blir nyfiken. Så här, men vad har gjort den här personen så bra på det? Vad är det den gör? Alltså någonstans så här. Mm. Våga backa bandet. Vad var det för, återigen så här, vad var det för aktiviteter som har lett fram till att den här har lyckats? Och när man blir nyfiken på det så inser man oftast att det kanske inte är något häpnadsväckande kliv jag behöver ta. Utan det kanske är faktiskt små baby steps som jag skulle kunna göra som kan påbörja min resa mot det.
Mm.
Och när jag får lite självförtroende att amen, jag kan också. Jag har faktiskt skapat en förändring här. Då tror jag vi liksom vågar ta ut våra drömmar mer.
Ja, för den här rädslan att misslyckas. Jag vet inte. Jag fick en gång feedbacken att jag är, när jag ser framgångsrika personer. Och precis som du nämnde, framgång är så olika för oss alla. Men oavsett fick jag feedbacken att du jämför dig inte med den personen på det sättet som många kanske gör. varför har den, varför har inte jag? Utan du sporras utav personen och dess framgång. Och då tänkte jag, varför har jag det mindsetet? Att jag genuint blir sporrad oavsett. Det kan vara en gammal klasskamrat, det kan vara någon man känner, det kan vara någon man inte känner. Ser jag att det går bra eller så, då tänker jag, men det här skulle jag också kunna göra. Gud vad härligt. Men jag tror att majoriteten inte kanske riktigt tänker så. Och jag har funderat på det. Och jag tror också att det bottnar i kanske att du är rädd för misslyckanden. Helt enkelt. Och på något sätt kanske det skapar någon typ av dåligt mående hos dig själv. Mm. Jag vet inte.
Men nyfiken fråga till dig där. Brukar du reflektera mycket över vad du är tacksam över i livet?
Ja. Jag är ju den här klassiska som skriver till och med ner det. Mm. Och jag behövde göra det för att jag mådde dåligt under en period. Och kände så här, ja men till ganska stor del när det gäller måendet, självklart om inte det är något fysiskt som man har råkat ut för eller något sånt där, så känner jag att det ligger i ens egna händer väldigt mycket. Och bestämde mig för vad kan jag göra, och då fick jag höra talas om, du vet, sådana här tacksamhetsdagböcker och liknande. Och för mig så handlar det bara om att ta sig tiden, känna efter och vara tacksam över. Det kan vara allt möjligt jag skriver ner, Mattias. Allt ifrån stort till litet. Så ja, det är. Jag kan ibland gå på Stockholms gator och känna sig, fan vilken underbar stad. Titta, och så är det, råkar solen titta fram eller liknande, så blir jag så här, men alltså seriöst. Och så går jag här med min kaffe i handen och på väg till en kund och så vidare. Alltså
jag tror en viktig nyckel ligger där i att du blir sporrad av att se andra istället. För att jag tror att genom att vi reflekterar över det vi är tacksam för själv, om vi gör det väldigt strukturerat som du gör i en tacksamhetsbok, eller bara så här, reflekterar ibland och känner så här, jag lever, jag mår bra, jag har min familj, jag bor där jag vill. Alltså sådana här, börja hitta saker, så gör det ju att du känner ju att du har en plattform som du är väldigt trygg med. Och vi pratar egentligen inte om då att du förlorar något, utan du kan bara upptäcka nya möjligheter att utvecklas. Alltså att du kan addera saker i ditt liv som du kan få mer av. Och då ser vi liksom mer möjligheter. Och då tror jag så här, den här rädslan för att misslyckas blir mindre. För att vi känner ändå så här, ja men vadå, om jag inte lyckas med det så har jag allt det här ändå.
Ja.
Det är ju helt fantastiskt.
Det blir inget så här jättestort man förlorar. Nej. Ah.
Och det är väl lite så, kopplat till också så här att våga starta företag och gå, det är ändå så här en skillnad att gå från en vd-lön till att du inte vet vad du tjänar nästa månad. Det är en skillnad, det ska jag verkligen så här, erkänna. Så här, fallet är ganska högt. Men att bara det som gjorde mig så trygg i den stunden var att inse så här, ja men jag har köpt det boendet som jag vill. Jag har en familj som jag älskar över allt annat och som supportar det här beslutet. Och jag vet att så här, ja, men det värsta som kan hända om det här skiter sig, det är dels att ja, men då får jag väl ta en anställning igen. Och det kände jag mig att så här, något jobb kommer jag få som kommer göra att jag kan betala hyran. Och i absolut värsta fall, vad får jag göra då? Jo, jag kanske får köpa en mindre lägenhet under ett tag. Men hur farligt är det? Jag kommer att ha tak över huvudet. Jag kommer kunna bo på den platsen jag gillar. Så att jag tror så här, jag tror det är enormt viktigt att våga reflektera över det man faktiskt är tacksam över och det som funkar. Och istället verkligen så prata om möjligheter till att utvecklas.
Och det skapar möjligheterna framåt när du reflekterar bakåt eller där du är just nu. Du har så rätt.
Och det tror jag också,
istället för att skapa massa fallgropar som man ska undvika och är rädd för och så vidare. Utan när du känner att ja, men, se här vilken bred, vad heter det, foundation jag står på och har. så är det är ingen fara. Det är ingen fara om jag inte riktigt lyckas, utan då tar jag väl och, som du säger, kanske flyttar in till något lite mindre. Jag kommer ju få ett jobb.
Och så kan jag också se utifrån, liksom om jag tänker ett företagsledarperspektiv, när man ska förändra väldigt många människor samtidigt, så tror jag att många företag, när man pratar om att nu ska vi göra en förändring och så vidare, och som skapar all den här oron, det är för att man inte tar sig tid att få medarbetarna att reflektera över allt som faktiskt också redan funkar i företaget. För många gånger så känner alla direkt så här, men vad händer med min roll, vad händer med det här, vad händer med det här, vi gör ingenting bra, vi ska förändra allting. Istället så här, en förändringsresa att våga, okej, vad är vi tacksamma för, vad är det som funkar i företaget, vad är det vi gör bra, att faktiskt ta tid att stanna upp och göra det först och sen mer sälja utifrån att så här, de här möjligheterna har vi identifierat där vi kan utveckla oss. Och nu handlar det om att vi ska hitta den smartaste lösningen att göra det, så vi kan behålla våra styrkor, men vi också kan ta vara på de här utvecklingsmöjligheterna. Så vi vill att vi börjar testa lite.
Så otroligt viktigt. Det tar jag faktiskt med mig. Vad funkar just nu och vad gör vi bra idag för att kunna bli ännu bättre imorgon?
För jag tror att då blir inte människor så protektionistiska, alltså det vi någonstans är så himla rädda för när vi pratar förändring, det är att vi ska förlora någonting i en förändring. Och det handlar inte om att förlora något, utan det handlar om att absolut det kan vara en möjlighet som passerar, men oavsett om den passerar så har jag ändå rätt bra. Det funkar ändå.
Ja, det är jätteviktigt, för jag känner, när vi talar om just förändring på organisationsnivå, vad känner du, vilka fallgropar finns det? Alltså förutom det du nämnde nyss då. Vad har du varit med om när du coachar företagsledare och så vidare? Vad märker du är det misstaget man ofta gör?
Nej, men det jag märker är ett misstag som man ofta gör, det är lite så här att man kanske inte... Säg till exempel, man identifierar några medarbetare som verkligen är framgångsrika, som har det nya beteendet man vill att alla ska ha i företaget till exempel. De är role models, men det kanske är personer som har jobbat där kortast tid. Men det är så man vill att resten ska vara, för det här har ju hjälpt företaget jättebra. Och jag har både coachat andra och jag har gjort det här misstaget själv. Men det man glömmer då, det är ju de här stabila medarbetarna som har funnits med under lång tid, som har gjort att företaget är där det är idag, som har gjort massa med bra saker i sitt arbete som faktiskt funkar. Att verkligen så att ta sig tid att uppmärksamma dem, få dem att se det och visa att jag som ledare för det här företaget faktiskt ser deras prestation också. Men att vi har också upptäckt nya möjligheter genom att vi har... Att världen förändras eller att vi har fått in ny kompetens som gör att vi ser att vi kan, att det finns nya möjligheter vi behöver anamma. Och i det så kanske vi behöver förändra vissa saker eller testa vissa saker. Men jag tror att man tar de som har varit med och som man brukar säga så här, det gamla gardet. Man tar för kort tid på sig att uppmärksamma det de faktiskt har gjort, och det gör att de känner sig väldigt osäkra med så här, okej, betyder jag någonting alls här längre? Och då får de mot dig, och får de mot dig i en förändringsresa, då går det mycket långsammare. För det är väl så här andra grejen som jag verkligen har lärt mig, att i en förändringsresa, du behöver ha med dig ambassadörer.
Ja.
Du behöver ha personer.
Det är omöjligt annars, i min erfarenhet.
Ja, och grejen är så här, om du tänker ett helt företag, så är det oftast mycket olika grupperingar med människor. Det räcker inte med att du har en grupp som ambassadör, utan då är det bättre att liksom ha en person ur 10 olika grupper som är ambassadörer. För de kommer kunna vara de här interna coacherna som kanske utmanar när kollegan säger så här, jag fattar inte vad vi ska göra det här.
Exakt.
Så kanske de säger, men du... Jag ser faktiskt, för det här kommer ge oss möjlighet att göra det här och här. Och det kanske gör att den här kollegan bara, ja, men det har du ju rätt i. Och så säger nästa kollega, ja, det stämmer ju faktiskt. Så att man tar också för kort tid på sig att identifiera sig, men vilka har jag i min organisation som skulle kunna vara mina ambassadörer i att genomföra det här?
Exakt, och det är, jag brukar ställa frågan, var är era inofficiella ledare? De officiella ledarna vet vi redan, men det finns de här inofficiella ledarna som påverkar så otroligt mycket. Som jag gärna vill ha med i ett ambassadörsnätverk. Mm. Och sen brukar jag också, precis som du säger, vi brukar säga det inom IT där, att det finns olika personas beroende på hur du använder verktyget. Mm. Och att man vill ha, som du nämnde, en ifrån varje avdelning. Eller, ja. Mm. Och gärna de som, i mitt fall då det brukar handla om tekniska verktyg, de som inte är så tekniska utav sig då. För du behöver den variationen. Mm. Och som du säger, det är så viktigt med ett nätverk och ambassadörer. Oj, oj, oj.
Och det är ju ganska så, om man kollar just det, om man pratar träning, utbildning. Så någonting som jag jobbar med ofta när det är större satsningar. Så nu har jag till exempel ett företag där jag tränar över 200 säljare. Oj, jag kommer ju inte kunna vara den här personen som är med dem varje dag. Som är i deras verksamhet. För fortfarande är jag en person från utsidan. Men jag vill ju att det här ska bli en del i deras DNA. Deras nya sätt att arbeta och så vidare. Så där har ju dels handlat om att förankra det verkligen med ledningsgruppen först. Vad vill man uppnå med den här träningssatsningen som man gör? Mm. Men där har vi också då skapat ambassadörer. Så att man har tagit då från olika positioner. Olika platser i organisationen som har en säljande befattning. Har man då tagit och gjort en ambassadörsgrupp. Mm. Och sen är det också flera olika länder involverade här. Så det är också länder som blir blandade. Mm. Men då får ambassadörerna få först gå den här träningen. Så att de själva får känna på det. Och de blir också mina kalibreringar i. Okej, vad är det som ni känner är tuffast här eller mest ovant för er? Vad känner ni att ni behöver få mer och djupare förståelse för? Och så har jag liksom gjort införsäljningen till dem först. Och sen veckan efter, då tränar vi samma sak i mindre smågrupper. Och då har jag liksom fördelat så att det är två ambassadörer i varje grupp. Vilket gör att jag har redan två förespråkare som har testat på det här. Som har blivit övertygade om det. Och som också då hjälper sina kollegor i det. Och det här kommer ju bidra till att de också, de här ambassadörerna blir ju informella, vad ska man säga, celltränare också. Och det gör ju att de känner att de har nu behöver förebilder. Vilket kommer också öka möjligheterna för att det här blir en del i företagets DNA.
Absolut, och i med det så ger du dem också mer ansvar, och människor växer utav ansvar.
Ja, jag säkrar också upp att det inte bara blir så en one hit wonder. Om man kollar på mycket utbildningar så säger för att alltså, nu gör vi en storsatsning och sen skickades alla på kurs och man kom kanske hem med en eller två nya insikter, men kollar man sen 2 veckor senare då gör alla precis på samma sätt som man gjorde innan, så frågan är så här, vad hände egentligen? Så därför måste vi verkligen så tänka i alla processer där vi ska genomföra någon typ av förändring på liksom så här, hur får vi in det här som en del av DNA? Vad är det vi gör? Och då kommer ambassadörer både i det stora och lilla vara superviktigt.
Absolut, absolut. Vi arbetar ganska lika där då när det gäller ambassadörer. Oavsett om det är träning det gäller eller om det är IT då, då för min del. För jag gör detsamma. De får informationen först. Jag brukar också testa mitt kommunikationsmaterial på dem och ta deras feedback. Jag brukar också utrusta dem med lite mer än bara det jag vill att de kommunicerar ut, utan hur bemöter man motstånd, förvänta er det här och så vidare och så vidare. Så kanske inte. Ja, men jag känner det funkar inte riktigt att det är en PowerPoint att säga, ja men upprepa det som står där och sen är vi klara på din avdelning. Människor funkar inte riktigt så. Nej. Sen är jag väldigt transparent. Jag vet inte vad du tycker om det. Men jag säger också att det kommer inte riktigt fungera utan er. Mm. Så jag behöver skaka hand. Även om det är digitalt så är det. Jag behöver er hjälp om det här ska gå. Och som du säger, är det ett projekt som i worldwide och man har flera olika länder, olika språk, olika kulturer. Där är det ju, det funkar inte utan ambassadörer. Mm. Och som du nämnde tidigare också, att det har bottnat och man har ledningens stöd. Mm. För oavsett så tittar man mycket på sina chefer också. Och där behöver man se att de är aktiva och det stödet behöver också vara väldigt synligt i kommunikationen. Superintressant. Jag skulle kunna sitta och prata hur länge som helst. Men...
ja, det är ett område som vi båda brinner för.
Ja, och det är så, så trevligt. Men ja, då ska vi se. Vad tänkte jag mer på? Finns det något du vill lägga till?
En viktig lärdom i när man pratar förändring överhuvudtaget är att man också behöver våga stänga några dörrar bakom sig. För det var en av de viktigaste insikterna jag själv fick när jag gick en... det var en ledarskapsträning just i förändringsledning.
Berätta och, mer.
Nej, men jag kommer ihåg att min största aha var verkligen det att så här, ja, men vi hade velat få alla medarbetare att genomföra en förändring. Men vi hade fortfarande möjligheten att göra som man hade gjort förut. Och bara så att när man gör en förändring, att då våga stänga det gamla sättet.
Ja,
det kan handla liksom om till exempel en systemimplementation. Så länge du har det gamla systemet up and running, så kommer du ha personer som sitter kvar där och klänger sig fast till sista stund i hur man ska göra. Så länge du inte vågar stänga ner det, kommer du inte falla och anamma det nya. Och så gäller egentligen allt. Så här, om vi vill förändra ett beteende också. Så länge det är okej att man inte uppmärksammar om man beter sig på det gamla sättet, så kommer ju det bli liksom... Då kommer människor göra det. Men om man varje gång markerar det så...
Ja, vissa beslutsfattare vågar sätta den deadlinen, som jag brukar säga. Efter det här datumet, tjuff, då är det systemet inte längre tillgängligt, utan då har alla bara tillgång till det nya. Mm. Andra vågar inte riktigt. Nej, vi måste ha båda möjligheter. För det, vad tror du det beror på, att vissa vågar, andra inte?
Nej, men det är ju själva för att de är själva rädda i förändringen. och det är väl där så här, insikten är väl någonstans här i hur mycket större sannolikhet det faktiskt kommer vara att de misslyckas genom att de håller båda möjligheterna öppna. Hur mycket längre tid det faktiskt kommer ta att genomföra det och kostnaden för det. Så här, det jag pratade om i början, så här, att komma med insikter. Det finns ju väldigt mycket insikter i när projekt inte lyckats och så vidare. Och många gånger är ju det för att man, så här, man tillåter det gamla sättet än. Så att där får man ju bara få dem att få lite mod till sig. Eller jag skulle nog vara ganska ärlig och transparent och säga det. Okej, jag förstår att det är viktigt för dig att hålla båda möjligheterna öppna. Men det beslut som du också fattar i samma stund, det är att den här förändringen inte kommer lyckas.
Ja.
Så bara du är medveten om den konsekvensen, så är det beslutet helt okej.
Ja.
och då hoppas jag, och det där jag menar, så att jag inte säger alltid det man vill höra, utan jag säger det man behöver höra, och då får man själv ta beslutet i den stunden. Okej, vill jag lyckas eller vill jag misslyckas med projektet? Det är mitt val. Ja.
Underbart. Ja, men det är superviktigt. Nej, men det här med att stänga det gamla, eller stänga dörrar som du nämnde. Verkligen. Ja.
Men jag tror man måste behöva alltid ta sig tid. Nu blir system blir någonting så här konkret, för det är någonting du kan stänga ner. Men även ett beteende, så här, om det är ett beteende som du vill förändra. Men vad är det för beteenden du vill ta bort? Vad är det som inte kommer vara okej längre? Vad är det man inte får göra? Alltså våga exemplifiera det. Och är det personer som då fortfarande går tillbaka till det, så behöver man liksom våga uppmärksamma det direkt.
Jag brukar säga det även i den kommunikationen jag skriver ibland, när det handlar om att nu ska vi använda den här produkten på det här viset. Det betyder att du behöver ändra ditt beteende. Så förvänta dig att om du skickar fortfarande, låt oss säga att du bifogar filer och vi vill att du delar med hjälp av en länk filen istället. Förvänta dig att din kollega kanske rättar dig och säger, ja, nu råkade du bifoga.
Mm.
Kan du göra om det och dela länken så att ni ska ha det klimatet och hjälpa varandra. Det handlar inte om att uppmärksamma att du har gjort fel, utan då hjälper din kollega dig. Mm. Lite små saker, och som du säger, med exempel kunna visa att så här är det, så här ska vi göra, och vi hjälper varandra nu när vi uppmärksammar när någon råkar fortfarande göra på det gamla sättet.
Men sen tror jag också det är viktigt, så här, alla människor kommer vara olika när man ska förändra någon form av beteende, men att också vara duktig på att använda liknelser som gör att många kan känna igen sig. Så att bara en så här liten detaljgrej apropå att jag pratade om LinkedIn som några säljare var rädd för att använda. Då gjorde jag bara liknelsen, för då vågade man inte lägga till då nya kontakter. Och då säger jag bara, men om tänk dig att du befinner dig på ett fysiskt nätverk. Ställer du dig då i ett hörn och vägrar gå fram och hälsa på nya personer? Nej, det gör jag inte. Ja, men varför blir det digitala nätverket annorlunda? Du är ju där för att du vill skapa nya kontakter. Varför inte gå fram och sträcka ut handen och presentera dig och börja prata? Det handlar inte om att du ska sälja till en person, utan det handlar om att ni ska skapa en relation här för att se, finns det något sätt ni eventuellt kan hjälpa varandra? Så jag tror bara så här, den liknelsen gjorde att poletten i det rummet föll ner för så många, att man kunde sätta dem i relation till någonting som är bekant för dem. Aha. Och ett beteende de har i den bekanta situationen. Och någonstans här, våga översätta till den nya situationen, nya beteende jag vill att de ska skapa, där de såg att men det här är ju helt knäppt. Det är väl klart. Så kan man ju inte bete sig. Så att jag tror när vi pratar förändring så är det så extremt viktigt att vi själv vågar börja tänka så här, vad finns det för liknelser i ett gammalt sätt att göra eller det traditionella sättet vi gör på det nu, som kan göra att människor känner igen vad vi faktiskt ska förändra.
Så viktigt, så otroligt viktigt.
Så du behöver ha lite fantasi ibland som förändringsledare.
Ja, det behöver man. Och en hel del storytelling. Vilket du redan har nämnt faktiskt. Det är väldigt viktigt. Ja, nej, men jag tänkte så här. Att vi ska börja runda av. Men om du fick... om du fick ge tre tips just gällande att skapa beteendeförändringar. Dina topp tre. Ska vi kanske rikta det på individbasis? Vad tycker du är viktigast där om du vill få till en förändring?
Ja, men då är det ganska bra summering liksom av det samtalet som vi har haft idag. För nummer ett skulle jag säga att våga sätta ett mål som du vill uppnå. Och våga sätta både en trygghetsnivå av det målet, men också en verkligen en drömnivå av det. Och bryt ner det målet till konkreta aktiviteter. Titta på aktiviteterna och bara kolla på, är jag beredd att göra det här jobbet? Om du inte är beredd att göra det jobbet, förändra dina mål. Så det är liksom första grejen. Den andra grejen är att reflektera över saker som du är väldigt bra på idag. Fråga andra vad du är bra på också. Alltså få den feedbacken, bygga upp dig själv. Känn att det är massa saker du gör bra. Men sen också våga att fundera både själv men också ställa frågan till andra. Så här, om det fanns någonting som jag skulle kunna göra mer, mindre eller annorlunda för dig. Vad skulle det vara? Så att du får saker som du faktiskt ser att men det här är faktiskt utvecklingspotential som jag själv har. Och den tredje saken, det är att identifiera vilka dörrar du behöver stänga.
Superbra. Tack så hemskt mycket Mattias. Det här var så otroligt givande. Och jag tror att man kan ta med sig väldigt, väldigt mycket från det här korta samtalet vi har haft. Men tack så hemskt mycket för att du tog dig tid. Och om man vill komma i kontakt med dig, hur gör man då? Vill du bli kontaktad?
Ja, men tack för det första för ett väldigt härligt samtal. Och mig når man absolut enklast på LinkedIn om man vill connecta med mig. Där brukar jag också bidra med mycket värde. Nu har jag haft en serie till exempel om emotionell intelligens och hur vi kan nyttja den på ett bra sätt. Så LinkedIn, Mattias Härenstam, är det absolut enklaste sätt att börja en kontakt med mig på idag.
Superbra, då ser jag till att länka dig nedanför avsnittet.
Härligt.
Tack ska du ha, Mattias.
Tack, och skapa dig en riktigt bra fredag.
Ja, detsamma.
Tack.
På min hemsida zozanbozan.com hittar ni alla avsnitt, mer information, bra länkar och ni kan lämna feedback. Vill ni följa podden på sociala medier hittar ni Zozan Bozan Podcast på Instagram och Facebook. Återigen, varmt, varmt välkomna till Zozan Bozans podcast om förändring från individ till organisation. Hej då!